Du låter väldigt mycket, Patrik.
Låter jag mycket?
Ja, det är väldigt högt ljud. Eller? Tycker du också det, Patrik?
Kanske. We'll men... fix it in post.
Just okay. Det är olika ljudströmmar, allting, va?
Ja, precis. Ja,
men jag kan ju sänka min volym
här. Det är som att det är sån här gain eller något sånt, säger jag. Jag inte kan någonting alls om ljud.
Men, är det bättre nu?
Jag tycker det.
Ja, nu är det bättre.
Okej. Okay.
Skönt.
Det var kontrollen i... Riverside som stod på max.
Mm-hmm. Jaha. Ja.
Jaha. Hej och välkommen till modermodemet. Jag heter Bartek.
Jag heter Anders.
Och jag heter Patrik.
Vad håller vi på med? Jag har en podcast som heter Kompilator. Och den är jätterolig att göra. Men jag ville ha... en Bly-podcast. En teknikpodcast där vi pratar om allt förutom teknik. Och jag pitchade det här för Anders och Patrik och de ville vara med. Så här är vi. A show about nothing.
Jag känner mig själv väldigt, vad ska man säga, jag känner ett heligt patos att få bidra till att göra en podd med tre vita män som har skägg och jobbar inom IT. Något som saknas där, tycker jag. Så att,
Kommer det bli mycket snack om öl och kaffe, eller?
Öl och kaffe och... det är ingen av oss som är speciellt intresserad av tangentbord, va?
Nej.
Nej.
Eller, jag använder det. Räknas det?
Ja, jag med. Dagligen, faktiskt. Ja, nej, tangentbord är inte min grej, förutom att jag skriver på dem. Jag kör ju på ett... sånt här Magic Keyboard, för det är samma som på min laptop. Det är liksom min nivå av ambition. Jag tänker att jag är sån här, minimal config är alltid bättre än jättemycket config som liksom i teorin är lite bättre men i praktiken bara en massa jobb för mig. Så att laptop, tangentbord eller möjligen ett identiskt stationärt tangentbord är liksom min nivå av ambition.
Mitt lifehack är att alltid lära sig default-inställningen av allting och bara köra med det och inte sitta och pilla i config-fil så blir allting bättre. Förlåt.
Nej, men jag blev bekräftad i detta nyligen när jag kollade upp Steve Klabnik från Rust från Rust-världen igår, och han var med på någon blogg där han berättade att han kör Vim utan någon, i princip utan någon config. Mm-hmm. För det är lättare så. Jag kör ju inte Vim, men det är ett sympatiskt, liksom, en sympatisk tanke, tycker jag, att man bara, ja, det här duger liksom.
Jag tror aldrig jag har hört någon säga Vim och det är lättare så i samma andetag.
Nej.
Det är första gången den meningen har sagts någonsin i världshistorien.
Skönt, då har vi ändå gjort någonting i alla fall med den här inspelningen redan nu. Det känns skönt. Men tanken är väl att det här inte ska vara så mycket klippt och så mycket friserat, har jag förstått det som. Jag tycker att det låter jättehärligt.
Ja, precis. Du hade ett ganska bra buzzword för det. Var det direkt to disk?
Straight live to disk. Vilket ju är lite av en motsägelse. Men jag tycker att det är ganska bekvämt. Så man kan klippa ut om man liksom svär för mycket eller om man råkar säga upp sig live on air av misstag eller så. Men utöver det så kan man slippa liksom det mesta.
Är det samma sak som typ direkt till DVD? För jag får dåliga vibbar av det.
Ja.
De enda reglerna är väl typ inga intervjuer och inga intervjuer. Vi ska inte säga någonting som någon av våra arbetsgivare / uppdragsgivare kan bli upprörd över. Och det är typ det.
Och så inga svärord, eller?
Massor med svärord, men, ja. Men politiskt korrekta svärord. Och så har vi ett tema varje gång. För att det inte bara ska liksom vara 60 minuter av tomt prat. Så att vi har någonting att liksom hänga upp det på.
Ja, vi har inte lyckats så bra med det där ännu i alla fall. Det är ganska mycket tomt prat.
Ja, men det är första avsnittet och vi är bara 5 minuter in. Så.
Man kan alltid klippa. Eller nej, det kan man inte.
Ah, nej, precis. Ja,
okej. Okay. Nu är det game face på. spelansiktet på.
Nu kör ASDFs. Vi klipper bort det här och sen så klipper vi inte bort det här.
Skönt.
Dagens tema är internet var bättre förr. Men innan vi hoppar in i det så Patrik, du har köpt en ny bil. Och du har köpt samma bil som jag. Och jag vet att Anders är jättebilintresserad.
Är det nu Anders kommer bara såga mitt bilval och ditt bilval till fotknölarna?
Men vi har köpt samma bilmodell och det är den perfekta bilen för folk som fullständigt skiter i bilar. Det är liksom det är bilarnas golden retriever.
Ja, det är min uppfattning lite mer. Jag är helt bilointresserad. Och jag kanske ska tillägga det att jag har inte kopierat Bartek. Jag har gjort min due diligence och frågat runt och sådär.
Är det en Kia e-Niro?
Ja!
Ja! Asbra!
Det Patrik inte vet är att Bartek skojade och jag är aggressivt ointresserad av bilar också. Precis som ni.
Vad var det som avslöjade? Var det bilarnas golden retriever?
Jag vet eller? Inte. Jag, det kan vara att jag bara har något minne av att du har nämnt den en gång, Bartek. Eller så, ja. Jag tänker att Kia är en sån liksom, bilen som ingen bryr sig om på ett bra sätt, tänker jag. Jag leasar ju bil bara för att jag hatar att hantera bilar. Det är ju ett väldigt ekonomiskt en ekonomisk förlustaffär, minst sagt. Men jag... av samma anledning, att jag verkligen inte bryr mig om bilar, så orkar jag inte ens läsa om bilar eller liksom förstå.
Men både jag och Patrik leasar också bilar. Så
jaha, vad skönt. Ja. Då så.
Det som du säger, det är en ganska stor ekonomisk förlustaffär, men som du säger så är det ganska skönt att bara här, ta lite pengar och går någonting fel med den här så vill jag bara att ni fixar det.
Ja.
Det är min standardinställning till bilar.
Det är lite som att låsa ett bolån, tänker jag. Att man liksom vet att det kommer kosta så här mycket, typ, med den här bilen. Att det inte kommer bli 25 000 för att solenoiden lossnade eller någonting, liksom, någon månad.
Oh, jag måste triggerna innan du säger sådana saker. Jag hade tidigare en personlig policy att man aldrig ska äga en bil som kostar mer än ett halvt prisbasbelopp. Men nu har jag lagt ett halvt prisbasbelopp för att hålla min skrot hög till Saab rullandes ett år till. Och det är så här sunken cost fallacy. Ska jag dumpa det? Men då måste jag hitta en ny skrot hög och den kommer ha nya fel som jag... Det är liksom, ska jag ha known unknowns eller unknown unknowns? Så det jag går ifrån den policyn.
Men det här var väl ungefär hela årets allotment av bilsnacksminuter gjorda. Så att, skönt.
Ja, helt klart. Jag känner att jag inte vill prata om bilar på... Kan vi aldrig mer prata om bilar, helt enkelt?
Biltemakurv är okej, men det är max.
Jag ser fram det stora temaavsnittet där vi åker runt i olika biltemas och betygsätter deras korv.
Är inte det samma korv?
Ja, det kan man tro, men det är den som hanterar korven som gör korven. Ja, nu spårar du.
Okej, jag ska sluta.
Men nu är det ett problem här och det är ju att Bartek är ju en ganska van poddare och enda gången jag har varit med i en podd i hela mitt liv, enda gångerna är jag ju intervjuad eller på något sätt intervjuobjekt. Jag tror att det gäller dig också, Patrik.
Det stämmer.
Så att nu kommer ju Bartek vara en dominerande röst här tills vi börjar ta vår plats, men jag är väldigt bekväm med det, så att det är okej okay för mig.
Jag vet inte, för jag vet inte om ni minns, men ni var ju med i ett avsnitt av Kompilator, kommer inte ihåg numret nu, men när vi pratade om komplexitet lite diffust och jag tyckte att ni två klickade väldigt bra och jag fick kämpa för att vara en dominerande röst för ni på ett väldigt bra sätt stack iväg på era tangenter.
Det du inte vet är att när du gick iväg och typ tog kaffe så att vi tyst och tittade på varandra och hummade och sa ja.
Mm. Jag tror faktiskt jag frågade om hur bilen gick. Om den gick bra.
Perfekt.
Men vi skulle ju ha ett tema, och temat för den här gången är att internet var bättre förr. Och du och jag, Anders, började prata om det här över DMs, för du var frustrerad. Du postade en bild i någon tråd på en Slack på en Pizza Hut-sajt från 1996, som var typ ett ostylat HTML-formulär där man kunde skriva in vilken pizza man ville ha och klicka på submit.
Jag kan göra min liksom rant pitch som ett startblock för detta, vilket är, man skulle kunna summera det som att om det inte hade hänt någonting i webbdesign, och då menar jag det rent visuella, jag menar inte liksom aria labels, accessibility, typ att det går att klicka snabbt på en hemsida, utan just det här liksom, rent visuella. Om ingenting hade hänt där i princip på typ 20 år, så hade ingen suttit här och bara såhär, internet är så fult, det går inte att använda det här, det är så fult internet, varför kan vi inte göra något snyggare internet, snyggare webbsidor? Ingen hade ju sagt det. Det är som Windows 98-utseendet, ingen hade sagt det heller om vi inte hade bytt utseende på våra OS konstant. Det hade liksom varit, visst, det är ett grått, det är tråkigt, det är fyrkantigt, men det funkar bra, vi kan formspråket, bildspråket väl, det är lätt att liksom visuellt avgöra vad som är vad och vad man ska klicka och så vidare. Det är liksom grundtanken bakom det, något av det jag tycker är jobbigast med internet idag, är att det är så extremt visuellt, vad heter det? Disparat, typ. Att det är bara en oändlig liksom, nya designspråk och formspråk på varje hemsida varje vecka. Och det känns som att jag vet inte varför. Alltså det är ju som att det är mer än att man designar reklam än att man designar liksom, vet inte, funktionella hemsidor eller webbappar eller vad man vill kalla dem. Att det är mer en fråga om att man vill synas och ha ett nytt, fräscht designspråk. Men vem är det för? Där, det är min pitch.
Jag undrar om vi... För jag har även en relaterad rant, och det är att det finns... hur många designteam som helst som gör användarundersökningar och AB-test för att komma fram till typ exakt samma rundare hörn och typ nästan samma färger och nästan samma typsnitt som alla andra i den nischen som de är. Om du tittar på storbankerna så har de ser... Just det, vi får inte klippa, så jag kan inte
tråden på det. Jag såg att du tog en klippningspaus där, en tankepaus. Ja.
Det är så mycket jobb som görs i onödan om det bara fanns liksom bootstrap för bank och försäkring. Man kan ta den och så är man nöjd. Och världen skulle vara bättre för det. Man skulle känna igen sig. Liksom det är så mycket arbete som görs från scratch om och om igen och kommer fram till samma resultat. Varför?
Patrik, har du ett svar på det?
Mm.
Ja, varför? Jag tror att om vi visste det så hade vi inte suttit och diskuterat det i den här podcasten. Men jag vet inte. Jag tänkte faktiskt på det idag lite grann. Jag var inne och skulle ladda ner Slack. Alltså chatt. Mm. Eller IRC-kopien, om man nu ska hålla sig till varför internet var bättre för. Men det slog mig så här, liksom, jag kunde inte hitta download-länken. Allting på deras sajt var så himla fancy och bilder hit och dit och länkar, men jag kunde inte hitta download-knappen, för liksom, det är deras liksom raison d'être, liksom. Hela deras anledning att existera är ju deras app liksom.
Mm.
Och det slog mig bara hur jävla dåligt internet är. Alltså hade det varit, och nu låter jag verkligen som Angry Man, Old Man Yelling at Cloud, men jag vet inte, hade det varit 1996 så hade det varit en stor knapp bara, Slack, download. Och det är inte så längre, och jag tycker det tråkigt på många sätt.
Alltså, jag trodde att du överdrev för liksom för att få hem en poäng, men jag är inne på Slack nu och Fan. Där, där. Download Slack längst ner tillsammans med liksom social media share-ikonerna.
Skojar du? Jag kollade, jag såg inte den. Den måste jag kolla igen bara.
Om du scrollar längst ner på sidan så finns det en liten, liten download Slack-knapp.
Jag letar efter, explicit efter download.
Men det, vänta,
det är, aha, där! Förstå. Ja, okej. Okay. Jämte deras länk till Twitter, Facebook.
Ja.
Jaha, jag kollade inte ens när jag satt och kollade i den här menyn ovanför. Jag vet inte vad man kallar dem. Där, där de delar in olika sektioner. Company, resources, pricing.
Mm.
Satt och kollade där. Men sen hittade jag det uppe i den här megamenyn. Under solutions finns det en liten knapp jämte watch demo.
Ja, just det. Där
och, det kanske jag som är lite dum i huvudet. Man vet inte, men det tror jag, skojar inte. Det tog mig, satt nog 3-4 minuter och bara letade efter var laddade ner Slack.
Det kan ju vara så att du är dum i huvudet, men då måste ju, även du måste ju kunna få tag på Slack. Alltså det måste ju inte vara så att man måste vara ett geni för att få tag på Slack.
Det är ju liksom diskriminering mot folk som är dumma i huvudet, ja. I så fall.
Jag fick Ctrl F här för att hitta den länken, alltså Ctrl F och så download och så fanns den längst ner. Men, men till och med det funkar ju inte alltid för att det är
ser
load on scroll beteende ofta på sajter.
Du ser, jag är dum i huvudet. Jag tänkte inte ens på att jag kunde Ctrl F fram där.
Det är ju en avancerad sökväg för power users, så att, ja. Det är klart. Nej, jag håller med. Det är ett jättebra exempel. Jag tycker det är ett prima exempel på att det liksom är en reklampelare snarare än... Det är varken en funktionell applikation eller ett dokument. Det är en reklampelare i deras hemsida. Liksom.
Jag vet inte om jag svarade på Bartex frågor där, eller om jag bara liksom la till en till rant om varför saker är dåliga. Men jag vet inte varför det är så. Men jag tycker, ja.
Man kan ju liksom ändå, om man vill vara djävulens advokat, så kan man ju ändå liksom, jag kan föreställa mig att någon som jobbar med grafik och design kan argumentera för att det är en bättre upplevelse om man kan lägga till visuella element och man kan markera med skuggor och så vidare. Alltså det är klart att det finns någon slags, jag har ingen kunskap om det här. Man kan ju anta att det finns vissa vinster med den kunskapen jag inte har, faktiskt. Men det är ju inte ett konsekvent språk som byggs. Alla har ju steget lilla theme liksom, när de bygger en hemsida. De ska lägga 3 veckor eller 3 månader på att bygga en liksom, komponentlib som ser ut ungefär som alla andras komponentlib först.
Men det finns en poäng ändå i det här. Varför finns det inte ett bootstrap för banker? Om man tar så här, allt annat... Det är bra när man standardiserar kring en standard i de flesta fall. Typ om jag ska köpa en, om jag ska skruva in skruv, så bara, okej, det finns, ja, det är en stjärn, jag behöver en stjärnmejsel här. Det är inte så att så här, Philips är dåligt för de har, men det är inte så liksom att IKEA, de har sin egen så här standard för skruvar, där du behöver IKEA-skruvmejseln. Och det är lite samma sak med webbsidor, så jag tycker att det är nästan som att det är en grej i sig att man ska göra saker så liksom unikt som möjligt. Så varenda gång man går in på en ny sida, och nu låter jag verkligen som Old Man Yell at the Cloud, men varenda gång man går in på en sida så är det som man måste resetta hela sig själv och så bara, okej, okay, det är så här den här sidan ser ut. Okej, okay, var hittar jag länkarna? Okej, okay, där finns länkarna. Okej, okay, nu vill jag ha den här grejen. Var hittar jag den? Okej. Okay. Ah, okej, okay, den var där nere. Jag vet inte om jag... Det är lite rant nu, men...
Nej, men jag håller helt med. Jag tänkte
men
det också.
Det finns ingen standard liksom för så här... Okej, okay, men så här borde en webbsida se ut. Liksom. Så att när du kommer in på företag X hemsida så vet du exakt liksom hur du ska göra.
Och jag tror... X.com?
Nej, inte... Okej. Okay.
Ännu en överladdning av X.
Ja, det är inte min dag idag, om vi säger så, men...
Jag förstår precis vad du menar. Jag håller helt med. Det jag så tänkte på är att om man tänker att internet har blivit en del av vardagsinfrastruktur för många människor i jobbet, i liksom banklånen, man ska deklarera allt det där som alla mer eller mindre gör eller måste göra i samhället idag. Att det då inte finns en gemensam liksom, vad ska man säga, ett gemensamt visuellt språk för hur man ska interagera med internets variant av hissknappar och dörrar och liksom pennor på papper och sånt. Det är ju någonting extremt irriterande med det. Det är som att alla fick göra ett eget hus när de skulle ha ett kontor. Liksom. Och bara, vi ska ha dörrarna här, vi ska ha en trappa upp dörrarna för det är kul och vi ska ha en ruskana in. För det gillar folk. Man skulle bara kunna gå in i dörrarna, eller genom dörrarna.
Ja.
Jag tänker på bankomater just i term, för vi pratar om banker. Och det är också en sån sak som, visst, banker, alla banker har sin bankomatdesign. Nu är inte det så, används inte så mycket längre. Men när jag var barn fick man veckopengen via bankomaten i alla fall. Och det var, även om man var på liksom Nordeas bankomat eller Swedbanks bankomat, så var det i princip samma bankomat. Med subtila skillnader bara. Man fattar liksom allting direkt. Och där tycker jag, kan inte banken ha en liksom bankomat-theme också på hemsidorna som är typ samma?
Blåvitt.css.
Ja, typ. Och det finns ju massa sådana här, men det är ingen använder dem för det är inte spännande. Men jag tror att det där är liksom varumärkes identitetshallucinering. Alltså att man tänker att det är så viktigt att vi måste vara unika och vi måste ha våra användare, våra kunder måste liksom vara loyal customers. De måste vara Nordea-fans och sådär. Och det, jag tror att det där är så sjukt mycket pengar som läggs för att få 2% liksom, vad ska man säga, vinst eller 2% effekt.
Ja, sen kan man ju förstå att varför det är som det är. Det är klart man vill särskilja sig själv från sin konkurrent. Liksom. Vi är lite snyggare, eller vi är lite coolare, eller vi är lite hippare, eller vad det nu är som man vill kommunicera. Men för slutanvändaren är det ju rätt kast. Och nu tänker jag inte på oss så här, utan jag tänker så här, ofta det är mer och mer saker som blir digitala. Och det är många äldre människor som ska använda de här grejerna, så att för dem tror jag framförallt att det skulle vara fördelaktigt om typ bank, försäkringsbolag, statliga sidor, om det var liksom streamlinat på ett sätt.
Om typ Netscape 4 hade infört typ någon tidig version av, nu fanns inte Bootstrap då, men något motsvarande som default tema när man bara renderar typ som water.css, alltså att om du bara skriver HTML utan någon styling så ser det ganska schysst ut, och liksom att man utgick från det istället för att ha den här Times New Roman och blåa länkar och som inte ser så aptitlig ut, om de liksom hade satt det i rullning i slutet av 90-talet. Typ som ett OS som har, för att koppla tillbaka till Windows 95, som där, okej, okay, jag pivotar lite, för Windows 95, nej förlåt, inte Windows 95, Windows 2000 var liksom pinnacle av användbarhet för grafiska gränssnitt, och man fick allting av OS-et, man fick liksom hur fönster hanteras, man fick snygga knappar, man fick scrolllistor, man fick allting och kunde använda de blocken för att bygga vidare. Man behövde inte uppfinna allting på nytt, och om det fanns något sånt i, på den tidiga webben, så hade det nog varit ett helt annat helt annan situation idag.
Man kan i alla fall hoppas att det hade varit det. Jag är skeptisk ändå. Men det är alltså, det är ju lätt att vara lite så där allting är dåligt, vilket jag tycker att det är. Men det finns, alltså det är inte utan vinning. Det är också värt att skilja på det, alltså funktionella landvinningar som att, alltså video online chat, att kunna bädda in bilder. Alltså det är mycket sådär som man inte vill vara utan, som är, okej, bädda in bilder är inte så modernt. Men ja, det funktionella är som jag tycker är jättebra. Jag har ingenting emot att YouTube finns. Däremot är det väl allt runt innehållet. Vi har video och bild och text, det är ju innehåll som man kan konsumera på olika sätt. Men det är allt det här runt som är problemet, tycker jag. Eller problemet, men mindre önskvärt utformat i alla fall. Men det här är ju en del av varför man kanske kan säga att internet är sämre idag. Men varför var internet bättre för egentligen? Alltså det var ju lättare att använda visuellt och sådär. Men det fanns så mycket. Jag tycker det känns som att internet, eller vad man vill kalla det, liksom, men den digitala verkligheten är mycket jobbigare idag för alla. Speciellt för unga, men inte bara. Verkligen inte bara. Att man är beroende av beroende av liksom en ständig input från den globala massan av människor som är på internet. Och man lever med det alltid närvarande och det plingar alltid på något sätt. Även om man har stängt av allting så kollar man ändå telefonen en gång i kvarten för att se om någonting har hänt som är viktigt eller som kan ge en dopaminkick. Liksom. Och det tycker jag ju också är sämre idag och det var bättre förr. Men det är lite svårare tycker jag att prata eller landa i varför för mig. Varför det var bättre liksom när säg 20 år sedan när jag var 15, 16 någonting.
Jag vet inte vad jag läste det någonstans, men det var ett så himla bra citat. Och det var att för 20 år sedan så kunde man vara klar med internet för dagen. Man hade liksom, man hade kollat sin mail, man hade läst Aftonbladet, man hade kollat sitt forum och sen var man klar. Sen fanns det inte så mycket mer. Det är bara sån stridström av intryck från alla möjliga håll och kanter. Och det är jättelätt att säga, nej men jag tänker inte titta på det. För det är tusentals beteendeforskare som har mikrooptimerat allting för maximalt dopaminpåslag. Och vi är dopaminjunkies alla, vad vi än vill påstå. Så man krälar tillbaka till de vita siffrorna i röda plupparna för att få sin dos.
När jag för nu typ 10 år sedan var mycket mer inne på speldesign och även jobbade med det under ett år ungefär, så den primära liksom funktionen där är Skinnerbox funktionen, alltså att man drar en spak och får en dopaminkick eller godis eller socker eller ja, pling på skärmen eller en högre siffra eller vad det är. Och redan då, nu är det 10 år sedan, inte jättelänge sedan, men då pratar vi väldigt mycket om vad som är liksom ett dark pattern eller vad som är liksom lite omoralisk speldesign. Men det känns som att det har hyperväxlats upp till att gälla allting. Alltså gamification ser ju ingen längre, för allting är ju så nu. Du får achievements på webbhallen när du köper liksom en nytt modekort. Jag vill inte ha några jävla achievements på webbhallen, tack. Och allt är ju så. Badges överallt och man är på basecamp för något projekt på jobbet. Då får man också en liten pling reaction. Du har fått 100 reactions, här får du liksom en badge. Alltså det är så mycket sånt där som är default saker och som nästan är som att det syns på som någon slags hygienfaktor. Att man måste ha någon typ av liksom XP-bar i sitt CMS nu. Jag tycker att det är så hemskt att det liksom är, jag menar, vi som ändå är trötta småbarns/barnföräldrar som har heltidsjobb och som måste göra saker som inte är ligga i soffan och gäspa hela dagen liksom med en telefon framför näsan. Man kan ju inte vara beroende av det på något sätt riktigt, för det går inte att göra det konstant. Men om man är liksom en tonåring som kommer hem från skolan och bara, ja, nu har jag min telefon och sen somnar jag om 7 timmar liksom. Och det är det jag gör varje dag. Och så det lever ganska många människor som är i det, tror jag, i tonåringen. Och inte bara tonåringar, men speciellt där kanske. Men jag spelade i alla fall WoW när jag var tonåring. Det var i alla fall socialt. Jag vet inte, det var kanske ungefär lika illa egentligen. Men det där tycker jag är hemskt på ett annat sätt. Jag menar, att internet är fult och att man inte hittar en downloadlänk, det är irriterande. Men att barn typ blir dopamin söndertrasade i hjärnan när de är 12, det är ju liksom lite värre på ett annat sätt. Och det tänker jag är internet i stort. Internets fel i stort. Liksom. Lösningar på det?
Liberalerna hade väl något lösningsförslag där. De skulle införa något mobil. Oklart hur de ska införa det där. Hur de har tänkt. Men mobilförbud efter klockan 23. Ja. Så det är väl bara till att dra i den stora internetspaken klockan 23.
Så. Lösningen är ju alltid mer kontroll ovanifrån, jag förstått.
Ja, vi måste titta mer på Kina, hur de gör. Sa ingen någonsin. förlåt, när det kommer till hur man sköter internet. Ja. Kanske har satt tillägg.
L-förslaget känns ju just att det är svårt att omsätta. Det kräver ju typ att man vet att det är en telefon och så vidare.
Förlåt, det är populism. Det är bara... Det går inte att genomföra, så att varför man ens säger en sån sak övergår mitt förstånd. Förlåt.
Det är nivån av så här porrförbud för tonåringar. Lycka till med det. Det är också att genomföra. Så det är, ja, jag håller med. Det är omöjligt att, omöjligt att, tror jag, förbjuda tonåringar. Alltså det är ju, jag tänker mycket på när mina barn är 10 år äldre nu och de kommer vara tonåringar så där. Hur ska man liksom dra en gräns mellan förbud och ansvar och tillit? Jag tycker det är så jävla svårt att tänka på. Hoppas att det är lite mer vedertaget att man, om 10 år liksom säger nej, men du får inte ha en, du får inte ha vad det nu är, TikTok eller Facebook eller ja, någonting. För jag vet att för 5 år sedan var det i alla fall inte så. Då hade ju typ alla tonåringar och yngre det alltid på sina telefoner liksom.
Jag tror det var Bartek som sa det för ett tag sedan. Och det tyckte jag var väldigt, att om 50 år kommer man se på social media som vi ser på cigaretter idag. Liksom att, ja, hur kunde vi vara konstant uppkopplade 24 timmar om dygnet, och hur kunde vi låta våra barn vara helt, alltså att man kommer se på det kanske på lite samma sätt liksom, att man,
ja, som cigaretter var på 50-talet.
Ja, exakt.
Fråga din läkare om du ska röka 1 eller 2 paket om dagen.
Jag läste det att då är, nej, det var ingenting.
Du tänkte ju just det, vi har en klippning här. Fan, jag får
säga. Nej.
Får jag bara säga att jag, det är inte mycket som jag uppskattar med den här timelinen, men jag uppskattar väldigt mycket att Johan Persson är den som startar den butlerianska jihaden.
Också lite av en crossover med Biltemakorv, känner jag. För han hade väl någon Biltemakorv, eller i alla fall korvätnings sån här bild han skulle
vara. Just det, det var hans USP under
valet. Ja, han äter korv liksom. Han är en skön grabb som äter korv. Liksom. Ja. Jag tycker det funkade.
Jag tycker inte om hur du kopplar ihop min Biltemakorv t-shirt med Johan Persson.
Nej, ursäkta det, jag förstår. Ja, men jag håller med om det här, och det är...
Hur kan du ta någonting som är så vackert och göra det så fult?
Ja, ja. Are you still on the Biltemakorv, känner jag. Jag, inför detta avsnitt, så sa vi att vi skulle prata om varför internet är dåligt. Och jag gick och tänkte på detta, och jag kan ju ärligt talat, jag skulle kunna prata om allt som är dåligt på internet och hur bra det var för hur länge som helst. Men det vill nog ingen höra på. Men jag tänkte så här, kan jag ge ett enordssvar som ändå liksom summerar min upplevelse? Och det finns ju många aspekter som sagt. Men jag tycker att om man skulle summera varför internet är dåligt för samhället idag, så är svaret algoritmerna, alltså som är sociala medier-algoritmerna. Jag tror att det är det som är det sämsta, det som har mest negativ effekt på liksom människor i samhället idag. Alltså av internet då. Mm.
Och demokratin i förlängningen.
Ja, precis. För det, jag, om man tänker på när jag tyckte om internet mer för säg 15 år sedan och 10 år sedan sådär, som när Twitter var nytt, då minns jag att man gick in och så läste man tillbaka tills förra gången man var inne på Twitter, och så var man klar med Twitter som sagt. Man hade liksom läst tillbaka, eller på IRC, man läste tillbaka den röda randen i Mirk 32 liksom, som man kunde lägga in. Så var man färdig och hade kommit tillbaka till där det slutade, och det var liksom en känsla av lugn. Nu finns det ju varken en timeline som går att ta slut på, men inte enkelt att läsa i ordning någonstans. Det finns liksom ingen ordning. Det är bara liksom försök till optimering av att få med att titta och läsa. Och det gäller ju allt man är inne på som har den typen av liksom flöden eller människor som skriver saker på.
Det finns en jättebra... Förlåt, var du klar?
Ja.
Jag har en jättebra lösning på det. Man kan ta bort Twitter, ja, och Facebook. Och det har jag gjort. Och... Det är så skönt.
Jag har ju också gjort det. Det enda jag har är ju LinkedIn, så där motvilligt av någonstans jobbskäl. Och bara där faller jag tillbaka ibland, för att det är en enda liksom... Oh, kan jag hitta något guld här? Och jag måste titta lite. Sådär.
Har jag berättat mitt LinkedIn-hack?
Ja, lösenordsbytet.
Ja, dels lösenordsbytet. Om man märker att man är för mycket inne på någon socialtjänst, så kan man byta lösenord och sen så klocka till något som man inte matar in i sin lösenordshanterare, så måste man typ resetta lösenordet nästa gång man vill in, så det blir extra jobbigt. Men specifikt för LinkedIn så har jag länge haft en policy att så fort någon postar någon dumhet om krypto eller vad som helst, så blev det en mute på den personen. Och jag har tydligen kommit över något tröskel, för plötsligt så slutar alla mina notifieringar funka. Så nu får jag 0 notifieringar. Så jag har börja muta folk tills man kommer över liksom något magiskt värde, så blir man av med notifieringarna i alla fall.
Men det skulle inte det skulle inte förvåna mig om det blir som på Twitter. Det kommer upp en reklam om krypto, man blockar nästa. Det kommer alltid nya. Och när de är slut så börjar den rekommendera. Jag tror säkert att LinkedIn kommer börja visa dig grejer och ge dig notifieringar från människor som du inte ens känner.
Det händer mer på Instagram. Jag har inte kvar Instagram längre, men när jag hade det så hade jag ganska få jag följde, och de flesta jag följde var också mutade. Inte de flesta, men säg 80% var kanske mutade. Bara för att det var så här, jag kollar in folk ibland, men det räcker liksom. Men då blir det att jag har liksom 70% reklam i flöde. Och då ett inlägg som är från någon jag känner. Så det blir liksom bara ännu värre. Så jag slutade bara ta bort det. Men jag håller med. Alltså jag tog bort allt.
Men det är en annan sak som var annorlunda förut. Och det var att konceptet content fanns inte. Det var liksom folk som brann för sin hund och hade en blogg om sin hund. Eller, ja, vad vet jag. Det var ingen som skrev content för contents skull. Och nu känns det som att allting är content och producerat för att man ska få engagemang och jag vet inte riktigt vad folk gör med det här engagemanget, men de säljer väl några kurser om hur man kan få mer engagemang.
De säljer reklam.
Det är ingen som publicerar någonting för skojs skull förutom oss med den här podcasten.
Just det, skönt att vi gör rätt i alla fall.
Åh, vilka skojiga ämnen, och vi är så positiva.
Jag kommer ihåg i min barndom, då var det i senare högstadiet, så det var runt 99 någon gång då. Det fanns en tjej i min skola som heter Karin, som var jätteduktig på att måla. Hon var inne på anime tidigt och Final Fantasy och sådär. Hon är illustratör och jag tror hon är spelgrafiker idag. Men hon hade en egen hemsida som var liksom hennes hemsida. Hon rita saker och typ skrev om Final Fantasy. Och det var liksom det hon gjorde. Och jag tänkte att hennes hemsida är kvar i någon variant och är fortfarande ganska lik det här liksom typ fanpage-grejen. Att det var fanpages. Det var liksom, jag älskar Bob Dylan. Här är 15 bilder och mina tankar om Bob Dylan. Liksom. Och så var det hemsidan. Och det var ju någonting underbart att hitta de där hemsidorna som var någon människa som bara lägger upp saker som de tycker om, som de har skapat, skriver om saker de gillar för att de vill dela med sig på det här liksom snacka på en festsättet, att det bara är kul att prata lite, kul att visa upp någonting man har gjort och sådär. Att det inte måste vara, hur ska jag kunna monetisera mina skisser av Cloud från Final Fantasy 7 liksom. Mm. Som det är idag, mycket mer.
Mm.
Mina barn har, vi har ganska strikta skärmregler, men till skolan och typ när vi vill ha en halvtimme lugn och ro för att laga mat, så får de titta på tv. Och då har vi whitelistat, förut så hade vi Uberplay och SVT. Äldsta sonen får scratcha, men nu YouTube var helt förbjudet, men nu har yngsta helt snöat in på Kurzgesagt. Har ni sett den?
Det är sån här kunskapslånga långa avsnitt på YouTube om saker.
Ja, 10 minuter typ.
Ah, okay, ja.
Ganska pedagogiskt och liksom lättillgängligt förklarat med liksom animerade ankor som förklarar.
Vad heter det, sa du?
Kurzgesagt. Jag tror det betyder kort sagt på tyska.
Intressant.
De är jättebra, men de hade ett avsnitt just om sociala medier. De länkar alltid liksom till källor, så det är inte deras egna åsikter, utan liksom de gör någon slags meta-analys. Men de poängterar det här att sociala medier är dåligt. Dels på grund av det som du sa, Anders, med algoritmer som liksom optimerar för engagement, och det är inget som engagerar mer än ilska och upprördhet. Och så hade de en massa andra poänger, men deras förslag på lösningen var att vi ska gå tillbaka till det som jag propagerar för hela tiden, och det är små forum, små nischade forum, och det är någonting som har försvunnit och ersatts av typ Facebookgrupper. För det det var det bästa med internet typ 99 till, ja, tills Facebook dök upp i alla fall. Det var att det fanns massor med forum som liksom, det var inte hela världen som var där, utan det var en och det bildades en kultur och liksom vad som var, det fanns ingen algoritm, utan liksom det hjälp mig.
Jag håller helt med. Jag har sagt det många gånger, men det är för att vi håller med varandra, så att det är svårt. Men jag, det är ju, det känner jag ju också, att det enda som jag, det enda liksom flödena som jag fortfarande med glädje tar del av är sådana forum. Slack-kanaler, jag är på en sån här Discord-server för ett nischad kategori av rollspel som ändå har typ 1000 medlemmar, men det är typ 50 aktiva egentligen liksom. Sånt är väldigt mysigt. Ja, men där finns det ju trots allt Facebook-grupper som jag tror människor upplever har liknande funktion för dem. Jag har aldrig varit med i sådana, men om man ska ge liksom Facebook lite cred, så är det väl just att det har liksom låst upp den här vi som brinner för konstväxter liksom i södra Småland, att det ändå finns 7 personer som hittar varandra där på Facebook i den lilla gruppen, och att de kan ha allt en klick, och det är någonting positivt tycker jag. En av de få sakerna jag kan lyfta som jag tycker är bra med Facebook är just det där. Men ja, det är inte kanske värt det i det stora hela, men ja, jag håller med.
Jag tror personligen för mig, jag tror att Kodsnacks Slack, jag tror det är det närmaste jag kommit där sen 15-20 år tillbaka, eller innan, när Twitter fortfarande funkade och man kunde följa människor med, som där man delade någon form av intresse. Men där det känns lite så här, lite gemytligt. Man vet vilka folk är. Även om man inte har träffat dem, så vet man, ja, men det är ju den personen. Och nu så känns det som att allting är så fruktansvärt stort och jag vet inte. Det känns inte som communities. Alla säger att de är communities. Facebook är community, Twitter är community. Men det känns inte som community. Det känns bara som en stor, jobbig folkmassa som man har några vänner mitt i folkmassan någonstans, och så resten är bara människor man inte vill ha att göra med. Så upplever jag mycket av internet.
Det är ju som att det är en kakofoni som man liksom lägger på mer och mer ljud. Så plötsligt bara blir det bara en bara surrande brun ton. Liksom. Det är en grå massa. Det är verkligen så. Jag känner också kring mycket av det här.
Det är sällan man har intressanta diskussioner nu, tycker jag. Jag kommer ihåg på, jag känner mig som en sån jävla bakåtsträvare. Men ta Twitter som exempel. Nu har Elon Musk, han har ju förstört Twitter. Men det var ju på nedgång redan innan, om ni frågar mig. Men jag kommer ändå ihåg att man kunde ha diskussioner med människor som delade liknande intressen, och det var ganska bra stämning. Nu känns det inte alls så. Facebook har jag gett upp sedan länge. Jag har kvar mitt konto, men jag typ aldrig inne där. Kodsnacks Slack är nog det närmaste jag kommit just det där gemytliga, trevliga, pratar om lite allt möjligt, men ja, trevlig stämning. Och
ja, jag har reflekterat lite över just den Slacken, och även om det är 1000 personer, så är det typ, det är långt ifrån 1000 personer som är aktiva. Jag skulle nog snarare säga att det är typ, vad är, det finns ju något sånt här Dunbar's number, vad är det, 150 pers är max vad man kan relatera till i en grupp. Jag tror att det, de som är aktiva på den Slacken ligger nog någonstans där. Eller de som syns. Liksom.
Jag vet inte vad Dunbar's number är. Men jag läste någonstans att det var en siffra runt 100-150 personer. För det var så stora våra samhällen var.
Ja, men precis, exakt.
Och sen, har det med det att göra, eller?
Ja. Dunbar's number is just a cognitive limit to the number of people with whom one can maintain stable social relationships. Sen så tror jag att den där har blivit ifrågasatt, men
här ifrågasätter vi inget. Förutom internet.
Jag träffade min fru på Twitter 2009 någon gång. Och då var det just att det var liksom svenska twittrare som typ ändå hade någon slags gemenskap. Inte varenda en, men det fanns liksom ändå alla som var aktiva på Twitter. I alla fall som jag kände till. Som man liksom hade någon slags vardagsrumsrelation med. Man snackade varje dag, man visste vem som skulle kommentera vad och sådär, mer eller mindre. Och man också träffades då på några så här tweet-ups, liksom alla i Stockholmsområdet, inte alla då egentligen, men ett gäng som träffades och sådär. Men det var ju väldigt mysigt, just för att det inte är den här anonyma massan. Så jag köper nog det där helt och hållet. Men det är ju också, är det då så här, är allting dömt att misslyckas om det är nog med människor som använder det?
Ja.
Skönt att höra, då vet vi det.
Men det är ju samma sak som innan jag säger det, så vill jag säga att jag tror att människor överlag har väldigt svårt att greppa stora mängder av saker. Det finns ju någon sida som visar typ hur mycket pengar miljardärer har egentligen. Och så är det typ en pixel är 10 000 dollar. Och så tänker man tänker, ja, 100 miljarder, hur mycket kan det vara? Och så börjar man scrolla och så ser man hur jävla mycket pengar det är egentligen. För det är, det är så stort som man har svårt att mentalt greppa hur mycket pengar det är.
Det är som skillnad mellan en miljon och en biljard.
Ja, precis. Exakt.
Att det är så jävla mycket större. Men det känns så här, vad kan det vara? Liksom.
Skillnaden är en miljard i skillnad. Ungefär. Ja. Det är väl det som är, liksom är i princip en miljard i skillnad. Mm. Ja, nej, men det är ju
och det blir lite samma tråkigt. Sak. Jag tror att det blir samma sak med sociala medier. Att man undermedvetet tror att det här är 150 personer som är jättebra, eller 150 personer som vill mig illa, men det är liksom en halv miljard människor som liksom går in i den här rollen, så att det blir någon slags vad är ordet jag letar efter? Jag kommer inte på ordet.
En överladdning, eller vad?
Nej, en disconnect.
Just det. En impedance mismatch.
Ja, precis. Exakt.
Kan vi låtsas att det är.
Ja, men det här med Instagram, att oj, alla är så lyckade på Instagram för att de är vältränade och har bra jobb och är snygga och spenderar tid med sina barn. Men det är liksom 3000 olika personer som man samlar ihop till en person. För att det kommer liksom genom samma kanal.
Det är väldigt sant. Och en av alla negativa sidor med Instagram. Mm. Och dylika tjänster. Men det är lite, jag funderar på det där. Jag tänkte det nyligen att jag hade nog haft kvar Instagram om det inte var för att det var delvis för att det var Meta som låg bakom det, vilket jag gärna undviker. Men också om det inte var massa reklam. Alltså hade det bara varit det som det var från början, det vill säga människor jag känner lägger upp bilder, då hade jag gärna använt det fortfarande. Och lagt upp bilder själv. Men för mig kom det till en punkt där jag kände att det här är inte värt det. Och jag måste erkänna mig själv att det inte är värt att jag får lägga upp en kul bild med mina barn varannan vecka och få 3 likes från min mamma och min fru och typ en till person. Och bara yes! Men de får ändå se bilderna av mina barn och de träffar mina barn liksom varje dag istället. Eller vad det nu är. Eller likar någon annans bild. Liksom. Så att det är en ganska... Det är ganska så här, man liksom går runt och vaskar efter guld i en bara oändlig pöl av skit. Och bara, yes, jag hittade en guldklimp! Jag är dränkt i bajs, liksom. Men äntligen hittade jag guldklimpen. Och sen slänger bort den, så vill man ha en ny direkt, liksom. Så, och det är ju... Förlåt, kör på, Patrik.
Nej, kör.
Nej, jag vägrar. Jag var klar.
Nej, jag tänkte säga det. Medan du vaskar så registreras varenda klick du gör och skickas till Cambridge Analytica så de kan överkasta nästa val i USA på något sätt. Det är så stört. Fan, punkterade jag någonting där?
Jag har en fras som jag ville använda till alla medier. Det är en SAS för radikaliserar 40-talister till att bli inhemska terrorister.
40-talister?
Ja. Ja. Ja, okay, ja, nu vår föräldrageneration.
Ja, just det. Ja, nu förstår jag. Mm.
A.k.a. boomers.
Ja, precis.
Vad var det jag tänkte på angående det där? Jo. Filterbubblor. Good or bad.
Ja, men det där kurdiska sagt avsnittet som jag pratade om, de pratar faktiskt om filterbubblor och det var, nu ska jag tänka efter vad de sa, men de sa att det var typ tvärtom, för att du riktiga filterbubblor pre-internet var mycket starkare än filterbubblorna på internet där, eftersom du bara umgicks med likasinnade människor och så höll man sig på mattan med sina mest extrema åsikter, för att det är liksom så samhället funkar, liksom så social interaktion funkar, medan på internet så är det mycket lättare att du får någon galen farbror som plötsligt börjar dela högerextrema åsikter.
Eller startar en podd och hatar på internet.
Men är det här med, så, det är ett ord som alla hatar att använda, men jag vet inte vad man ska använda för annat ord, det är ju content. Mm. Vilket för mig i alla fall betyder själslöst innehåll, helt enkelt. Det är liksom så jag tänker att det är innehåll. Det primärt stannat för att man ska titta på det, inte för att man ska få någonting ifrån det. Liksom. Mm. Är det det som är problemet? Är det liksom en extremt dålig sak, eller är det mest bara så här, det mest bara är där och en del av det hela? Eller liksom, är det det som är, för internet är ju fullt av skit, och nu blir det ännu mer fullt av skit tack vare alla moderna tekniker för att generera content ännu snabbare och ännu mer själslöst. Liksom. Mm.
Problemet är att det blir svårare och svårare att hitta, och det blir självförstärkande också, för någon som vill göra en hemsida om sina Final Fantasy 7-teckningar kanske teckningar inte gör det längre, för att det bara försvinner i bruset. Liksom. Och det accelereras ännu mer med att man bara kan skapa content automatiserat och pumpa ut det.
Mm. För det tycker jag ändå är något sån här liksom, någonting jag ganska ofta känner, det är att man saknar att hitta saker. Alltså såhär, oh shit, det här. Vad är det här för konstigt hemsida? Vad är det här för roligt band? Eller vad är det här för liksom bra bok? Men det finns redan Goodreads, och det finns redan 1000 recommends-kanaler på varenda ämne i hela världen. Liksom.
Precis, men de är ju gamade för att folk har listat ut hur deras algoritmer funkar. Så
precis.
De skriver titlarna på ett konstigt sätt och då bubblar de upp.
Ja, och det är det som jag tycker, det är det som är lite ledsamt, att man inte kan få bara hitta en bok på ett bibliotek och typ det här låter spännande, som ändå bara ser den bästa boken man läst. Det kommer aldrig hända, för det kommer redan bara googla best book ever, så får man 10 rekommendationer, 10 listor med 10 rekommendationer var, så är det bara att läsa liksom. Och även om man inte läser, även om man är en bibliotekstomte liksom, så tror jag det är svårt att undvika det här liksom flödet, om man inte är liksom typ bor i en hydda i skogen utan internet. Men om man bara liksom går in på Facebook eller vad nu man gör, så kommer man få en stridström av förslag, och det finns såklart också i klassisk media mycket recensioner och rekommendationer, och liksom det är så här evigt flöde av åsikter om allt, inte bara om politik utan också om vad är bra böcker att läsa och vad är bra musik, och ja, och det har blivit hyper liksom accelererat de senaste 10 åren, 20 åren.
Och sen kommer algoritmen in där, som du läser en sci-fi bok så kommer den bara rekommendera sci-fi böcker till dig. Eller som i mitt fall när jag köpte dammsugarpåsar och den bara rekommenderade mig att köpa mer dammsugarpåsar.
Det roligaste är när man köper något dyrt, typ ett kylskåp. Ja, du köper ett kylskåp, du vill köpa en till.
Ja, två kylskåp. Varför inte tre?
För att återkoppla till avsnittets början, får du massa bilannonser nu.
Nej, faktiskt inte, men jag har inte vad jag tänkt på i alla fall. Det är lite weird faktiskt.
Fast, att jag inte du kör det med adblocker, så du ser väl inga annonser alls?
Nej, det är sant. Men jag tänker ändå den här metapixeln som ligger överallt, mår du väl veta att jag har varit inne och kollat.
Ja. Ad, inte... ad, adtech av ondo, tycker ni? Alltså modern reklamteknik på internet.
Jag vet att det är ett dumt svar, men ja. Jag förstår att det gör att man kan finansiera saker utan att ta betalt av användaren. Men jag saknar lite det. Jag saknar lite det att man faktiskt tar betalt av användaren. Jag gillar inte alls all reklam.
För mig är det också ett okritiskt ja, verkligen. Och alla liksom motargument jag kan komma på tycker jag ändå bleknar liksom i jämförelse mot vilken utveckling det premierar, alltså teknisk samhällelig utveckling som premieras tack vare möjligheterna bakom allt det här. Liksom. Så att även om det finns, det är bra att du får reklam som passar dig för du behöver köpa 2 par strumpor till. Liksom. Det stämmer ju typ. Men jag skulle ju hellre få liksom dussin reklam och inte vara trackad av någon någonsin. Att ingen är trackad någonsin. Om jag får välja.
Samma.
Det roliga med det där internetreklam funkar inte ens speciellt bra trots all tracking. Och som jag förstår det så man bara kastar pengar och så med lite tur så går man typ lite över break-even på istället för att tjäna, man lägger $100,000 på en reklamkampanj och så drar man in 102,000 extra som man kan liksom attributa till den reklamkampanjen. Så det är en väldigt låg payoff på all den reklamen. Sen tror jag att folk börjar bli liksom, de filtrerar bort det mentalt. Även om man inte har en adblocker så tänker man bort reklamen.
Men är inte all den här reklamtekniken som finns inte den liksom för att man vill nå så många som möjligt så liksom, men vore det inte mer effektivt att liksom att man riktar reklamen så här, okej, men nu ska jag sälja den här grejen, ja men det kanske är bra att ha reklam på det här specialforumet för den här grejen, förstår ni vad jag menar? Mm. Nu är det ju så här liksom, okej, men jag vill rikta mig till alla män över 30 som har, och så får man liksom upp den här reklamen oavsett vart man är. Mm. Alltså det är inte liksom, jag vet inte. Okej, jag skulle vilja säga klipp bort det, men vi klipper ju inte. Men
nej.
Jag försökte ha en poäng där, men den vill inte riktigt. Men att riktad reklam kanske är bra, men den behöver inte vara riktad till just mig. Den kan vara riktad liksom på mediet där reklamen finns, snarare.
Something Awful var ett forum som fortfarande finns, men som det har funnits i över 20 år. Och den hade väl sin storhetstid runt 2003-2004, sen har det dalat sen dess. Men det finns kvar. Och de har ju knäckt den här finansieringsfrågan. De har 0 reklam. Det kostar $10 för att signa upp sig. Blir du bannad så måste du betala $10 till. Vill du byta profilbild, $10. Vill du byta någon annans profilbild, $20.
Love it.
Och de ett tag så drog de in ofantliga mängder pengar på det där. Så det går ju. Det är så slentrianmässigt att bara slänga in reklam.
För att ge dig lite stöd, Patrik, i din tanke du inte var så nöjd med. Så jag tycker det du säger speglar ju väldigt väl det som görs i vad ska man säga, fysiska verkligheten, med att typ branschpress har ofta reklam för den branschen. Eller typ mattidningar har reklam om köksknivar och liknande. Och det funkar ju mycket bättre, kan man tänka sig.
Ja, men exakt. Om jag går in på ICA så förväntar man sig liksom, nu ser man inte reklam där, men man ser deras reklam. Men den är ju relevant för mitt besök där. Mm. Och om reklam var lite mer relevant för, om jag går in på Stack Overflow, så förväntar jag mig inte att se reklam för dammsugarfilter. Om de nu skulle ha reklam. Jag vet inte om de har reklam. Jag har inte varit inne där på ett tag.
Ni bor i hus båda två. Visst får ni sån här vi i villa och villatider och bo i villa. Och fan vad jag älskar att jag inte kan klippa bort någonting. Men det är ju verkligen content. För det är lövtunna artiklar som liksom lika gärna skulle kunna ha varit AI-skrivna. Som är lövtunna förklädnader av annonser för en viss grej. Och de är ju superriktade. Och det är fine, för man kan slänga hela grejen och liksom ignorera den.
Mm. Om det inte är Villägarnas riksförbund som jag har anmält till integritetsmyndigheten för att de vägrar sluta skicka saker till mig.
Men är inte det ni säger, jag håller helt med om det ni säger, men kan man inte försvara moderna, liksom, moderna reklamteknik med att det är en slags hypervariant av exakt det där? Att man ska vara så träffsäker det bara går. Att du ska, inte bara att du är ICA eller att du köper en tidning om mat eller en tidning om villor, utan att du exakt, du har vi exakt rätt reklam för. Det är ju liksom drömmen för de som jobbar med det här, till målet att man kan anpassa det här liksom. Uppenbarligen funkar inte jättebra, men även om det skulle funka jättebra så tycker jag ändå inte att det är värt det som krävs, vilket är en slags grundläggande i mina ögon integritetskränkning en masse, om man säger så på franska, jag vet inte, i stor skala kan vi säga istället, att det är liksom en grundläggande så här spårning av människors beteende som jag bara tycker är fel, bara för att det är fel liksom. Och jag hatar det på ett, inte alltså hatar ett starkt ord, men jag hatar vad det står för liksom, i det här, vad teknik har blivit i samhället och vad inte har blivit i samhället, att det är folk som är liksom literal geniuses sitter liksom och lägger tid på att optimera reklamteknik. Vad för fan liksom. Det är så förargande tycker jag. Att de inte får liksom cure cancer. Nej, vi vill göra reklam. Det är det vi vill göra med vår kunskap, våra pengar.
Fast,
liksom.
Fast det var det jättegott att de programmerade cured cancer.
Ja, jag tänkte på den, jag tänkte på den här.
Det finns ett företag som heter Research och det är typ bokstavligen deras slogan. Curing cancer.
Ja just det, det är Stockholms företag. Ja. Men de bygger väl så här, bygger inte de så här strålningsmaskiner för typ behandla cancerpatienter?
Nej, utan jag tror att det är analys av röntgendata tror jag det är. Eller?
Nej. Det kanske de gör med, men jag får med att de bygger så här strålnings... Kände en kille som jobbade där. Jag tror han berättade det. Okej, de kanske gör både och.
64 minuter och 25 sekunder ser jag på inspelningen nu. Har du någon slutkläm?
Ska vi avsluta med någonting positivt och upplyftande?
Jag ser ett nytt segment framför mig. Liksom avsnittets positiva, vad heter det, bud. Ja.
Patrik har en ny bil och han ska komma och hälsa på mig och käka lunch med mig.
Mm.
Det var ju kul för er. Men kanske inte.
Ja, precis. Jag och Patrik har varit
Vi tänkte att du skulle komma upp från Göteborg också.
Det vore jättekul, men jag kan inte för min bil är trasig.
Jag tycker det låter som ett du-problem.
Ja, nej, men alltså, positivt, det är ju ändå så här, någonting stort positivt med internet är ju att man kan jobba remote, kan jag tycka. Det verkar ju ändå ha medfört sig väldigt många plus för den lilla människan som sitter hemma vid skrivbord liksom. Vad jag kan se i alla fall. Det verkar vara så att företagen stör sig på att människor blir lyckliga av detta och vill sluta med det. Men utöver det då, så ändå att det går att arbeta på distans tycker jag är något väldigt positivt. Och där kräver man ju ändå någon typ av internet. Det kanske skulle kunna vara över brevduva, men kanske inte.
Ja, det är ju bara transportmedium, så jag ser inte problem med brevduva faktiskt.
Brevduva? Fanns inte brevduva IRC för länge sedan? Känner ni igen det här?
Det finns en RFC för brevduvekommunikation.
Ja, nej, men jag tänkte brevduva var något slags Mirk-plugin, tror jag. Vi klipper bort det.
I nästa avsnitt av Modermodemet, yes. Vi läser brevduve-RFC:n. Vem tar på sig och tämja duvor?
Nu tycker jag skulle vilja utlysa en utmaning till våra lyssnare, om vi nu får några sådana i framtiden. Och det är fact-checking, någonting som en podcast jag lyssnar på som heter No Stupid Questions alltid har, att deras typ producent efter att det är slut kommer hon in och säger allt som de sa som var fel via typ Wikipedia-referenser. Gärna om någon lyssnare känner fan vad ni har fel om ditten och datten.
Ja, men det kommer maila oss på något sätt. Så långt avsnitt som
avsnitt. Ja. Nej, men inte inklippt utan bara i textform. Ja,
okay. Jag tycker det låter jättedåligt för min självkänsla.
Men vi gör ju det här för att bli bättre människor. Eller kanske inte. Okay, ni, kan maila mig. Maila mig. Allting Patrik sa som var fel.
Okej, okay. Anders, du och jag borde, vi måste aligna våra förväntningar. För jag är mest här för att få klaga på saker. Nej.
Jag tror du skulle säga att du skulle, för att få clout, vilket jag tänker då är ju verkligen fel. Nej. Fel bransch.
Det är content. Det här är content. Ja, är jag behöver mer content.
För ditt personliga varumärke.
Ja.
Ja.
Det här gjorde vi bra. Det gör vi om.
Ja. Tack för samtalet. Hej då.
Hej.
Hej då.